Den här veckans podcast som heter... Vadå den här veckans podcast? Den här podcasten som heter Skolsverige, den finns på skolsverige.com och så finns den på iTunes. Och på båda dem så kan man gå in på skolsverige.com. Där kan man ge förslag, man kan säga hej, jag vill vara med, lite sådana grejer. Man kan skicka in bilder på sin skola, man kan skicka in en elevkronika. Och på iTunes där kan man gå in och ge mer feedback om själva podden. Det får man gärna göra. Och så kan man prenumerera. Så bara kommer vi till din mobil eller vad du nu lyssnar på utan att du behöver göra något. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
God dag, Jakob.
God dag, Karin Berg.
Ja, jag fick ett efternamn. Det måste vara för att mitt namn är så himla kort och smidigt.
Ja, för att det låter formellt. Jag gillar namn överhuvudtaget.
Du gör det?
Jag lär mig ju liksom mina elevers mellannamn för att det är roligt. Liksom.
Ja, aha. Nej, det gör inte jag.
Jag tycker det är kul som ett sätt att liksom... Jag brukar också så här referera till dem som doktorer och professorer för att det är roligt. Och det har lite med dagens tema att göra, med förväntningar. Jag var på en konferens med Skolverket där de visade någon slide som jag fastnat i mitt huvud. Som i princip går ut på att så här, ju rikare länder är, desto färre procent av ungdomarna kan tänka sin karriär inom naturvetenskap. Det är ett globalt fenomen. Mm-hmm. De länderna där flest människor vill bli läkare och professorer, det är typ Mali och sådana länder. Och sen så är det så här, ju rikare ett land är, desto färre vill jobba med sånt. För man behöver inte det. Man kan klara sig bra då. Och därför så insisterar jag på att här, referera till mina elever och säga, professor Berg,
ja.
Doktor Karin, vad tänker du?
Ja.
Bara för att liksom leka med dem. Och det är inga roligt.
Det är lite spännande.
Jag gör inte det konsekvent, men jag gör det lite då.
Ja.
Och en del av dem fastnar helt på det.
Men då ska jag säga adjunkt Mölstam då, med andra ord.
Adjunkt låter tråkigt.
Nej, men det låter ju jättebra.
Ja,
lektor säga, Mölstam.
Det är mer så här... astrofysikprofessor Mölstam. Förstår du? Där någonstans nu är vi inne på vad vi pratar om.
Ja, fast just nu så tänkte jag skulle hålla mig till verkligheten, förstår du? Förstår adjunkten.
Ja. Jag hör vad du säger. Och den här podden, apropå verklighet, funkar så att vi har lite korta nyheter. Sen så har vi ett tema som är förväntningar. Och sen på slutet har vi en elevkrönika.
Och nu kör vi nyheter. Du, vet du vad, Jakob? Just nu så pågår det ju en filmfestival.
Ja, det stämmer.
Och det tycker jag är spännande. Och samtidigt så måste jag bara få sagt det. Mina elever spelar just nu också världens bästa två teaterföreställningar på Schillerska gymnasiet.
Precis. Så är man i Göteborg och tröttnar på film, då kan man se teater live.
Ja, det kan man göra. ES3T spelar Anne Frank eller Psykos 448.
Så googlar man på det och Schillerska så borde dyka upp.
Jajamän, det står på hemsidan.
Ja, fint. Vi lägger en länk på skolsverige.com. Filmfestivalen, har du varit på någon film?
Nej.
Jag har varit på 6 filmer hittills. Och det är en jättekonstig blandning. Men jag är supernöjd. Senast igår var jag på en italiensk satir/komedi om antisemitism och främlingsfientlighet. Det är liksom ett parallell universum där det är helt legitima åsikter. Och det är folk som är liksom antirasister eller antisemiter. Folk som säger nej, det här är dåligt med nazism. De är istället antisemitfober. De har liksom antisemitfobi på något sätt. Och det är så här, filmen handlar om en kille som är någon sorts liksom profet inom antisemitismen i Italien. Mm-hmm. Och han porträtteras bara som en sån jäkla skön kille som alla människor älskar. Det balanserar på en knivsägg. Men hur som helst, den filmen såg jag senast.
Vi pratade ju om det innan att man borde gå och se det ur ett lärarperspektiv. Vad tänker du på det?
Mm, absolut. Det finns jättemycket. Jag har med jättemånga tankar ur kanske inte den här antisemitfilmen, men de andra filmerna. Ja, lite. Men de andra filmerna utifrån alltså professionella tankar naturligtvis också och reflektioner. Även om det i grunden är en personlig upplevelse så är det absolut professionella tankar jag med. Jag såg en fantastisk film i lördags. The New Kid. Det är en fransk debutregissör som liknas vid någon amerikansk som jag googlade upp. Det lät fint bra, jag kände igen namnet, så jag bara, där ska jag se. Så googlade honom, så visade det sig att det är han som har gjort ett päron till farsa. Som också är samma kille som har gjort The Breakfast Club. Och då är det så här, okej, jag hoppas att det är mer Breakfast Club än ett päron till farsa. Och det är det. Det är typ 2015 års, när det kom i december, 2015 års franska motsvarighet till precis det. Och det är så här, det är ett jättebra porträtt av vad det är att vara ung och vara ny på en skola och liksom vara tonåring och vad det livet är och så. Jätteintressant ur ett professionellt perspektiv. Jätteintressant ur ett professionellt perspektiv.
Men då tänker jag att då kanske det blir veckans tips helt enkelt.
Ja.
Att gå och se den när den absolut kommer i september.
Absolut. Eller överhuvudtaget, jag tror man kan hitta den på internet också. Hur som helst, det är om filmfestivalen.
Ja.
Om vi ska ta och rulla vidare. I fredags så kom ju en nyhet, alltså i fredags för en vecka sedan, så kom en nyhet att det var lite konstigt hur det blev en nyhet. För det blev en, liksom, en storm av att regeringen avser höja åldersgränsen på sociala medier till 16 år. Men sen visade sig att det är ett EU-direktiv som redan har klubbats för flera månader sedan. Och där länder får avgöra lite om det ska ligga mellan 13 och 16 år. Man har 2 år på sig att införa det. Och det är egentligen bara fråga om att liksom folk under 18 får inte ingå avtal. Och därför så kan man inte heller skriva upp sig på sociala medier. Ja, jag vet inte, det blir väldigt förvirrat det blir, vad det här det egentligen blir, är.
Ja, men det blir väl en litet storm i ett vattenglas, tänker jag.
Men jag tror inte det blev det. Egentligen på det sättet att liksom... Det är många som bara, nej, man tvingar inte alls. Och det är bara lobbyn. Företag kan om de vill, de får lösa det. Men effektivt så är det så här att det är inte något annat... Det är inte något internetföretag som anpassar sig efter för exempel amerikanska regler eller så, utan de är bara slängt ut de användarna. De har också kunnat lösa så här, det är klart att vi kan lösa så att liksom barn under 13 i USA kan skaffa Instagram eller Facebook eller Snapchat eller vad som helst. Men det har de inte gjort. Utan istället har man valt bort de målgrupperna. Och det, så det är så någonstans på något plan så är det ju ändå så att man skapar så här, nej, ni får inte ha det. Och det är klart de fan att folk kommer skaffa det ändå, för att man bryr sig om vad staten tycker om det. I vår tid så liksom går inte mot röd gubbe-regel någonstans.
Ja.
Men det skapar ju också en kultur. De absolut flesta föräldrarna som inte har reflekterat kring det, de säger, nej, men det är ju 13-årsgräns. Ja, fast på vilka grunder? Och vad händer om? Alltså, de reflekterar inte kring det, de bara köper det. De kommer köpa 16-årsgränsen också.
Ja, men jag tänker lite att det handlar ju också om att sätter man en sån där gräns, då gör man ju det för att skydda sitt barn, tänker jag. Att det är liksom därför man, alltså man nu tänker att följa den. Och det finns ju liksom någon idé om att skydda. Men istället för att faktiskt lära dem. Då måste vi ju istället för att säga att nej, vi ska inte ha det. Istället får vi ju säga att det här måste vi träna på. För att vi måste ju få en bättre kultur på nätet än vad vi har.
Ja, precis. Och är det någonting att det finns en kunskapsbrist hos unga när det kommer till hur man använder sociala medier. Då är ju vår professionella reaktion. Aha, kom, jag ska lära dig.
Det måste ju vara så.
Så det är lite konstigt att, inte, att man skulle reagera på något annat sätt. Men det är vad det är. Det är 2 år som det måste vara löst innan det införs. Och jag har en känsla av att det inte kommer att göras någonting. För jag är lite pessimistisk med det. Apropå saker man behöver lära folk för att gå över till nästa nyhet. Det är mer en spaning, mer än en nyhet. Jag har tänkt på de här liksom challenge-grejerna.
Allt
från liksom Ice Bucket Challenge som alla möjliga människor gjorde. Men de sakerna fortsätter och de går runt liksom på olika sätt. Det är allt sådär liksom, nu ska jag äta en tesked kanel till, nu ska jag liksom så.
Den där Egg Challenge.
Igår skulle den där filmen, den italienska antisemitfilmen jag såg. Den fick mig börja tänka på det. För där, den här killen, den där profeten som är antisemit. Han drar igång en viral challenge där man ska springa ut på gatan och tårta en jude.
Nej men gud.
Det är liksom cake challenge. Kom igen, nu ska du göra det här. Så, som en del av det. Och det är absurt naturligtvis. Men det finns alla möjliga utmaningar som liksom sprids med kultur. Och en del av det är att för att vara med i bli accepterad så ska man göra sådana grejer. Och en del av det är att liksom det är för att få fler följare och fler tittare och det är för att interagera med sitt nätverk på olika sätt. Och jag menar, folk gör det på YouTube, alltså det är alla möjliga plattformar, man gör det med sitt nätverk. Och det är inte helt oproblematiskt. Vi måste lära ungdomar, barn och unga, att man får också passa på sånt. För en del av det är att tagga vidare. Kommer du ihåg Ice Bucket Challenge? Det var så här, gör det här och tagga 3 personer.
Ja, men det är ju så hela tiden.
Och vad är pressen i det? Vilka regler gäller kring att säga, jag vill inte det. Jag känner inte för att göra den här grejen. Alltså, där någonstans, det blir så här, sanning och konka på liksom speed någonstans.
Men lite så, eller faktiskt den här typen av, alltså det handlade ju, på vår tid så handlade det om vem kan vara taskigast. Jag vet ju, jag hade ju en sån där fruktansvärt tid i mellanstadiet där alla var liksom fruktansvärt elaka mot den läraren vi hade. där det handlar liksom om att göra flest bråk med läraren. Och det var fullständigt kaos, att de borde ha gripit in, för att det fanns ingen som hade kontroll, och det flög stolar ut genom fönstren och hit och dit. Och det hetsar ju vi varandra. Behövde vi ju inga sociala medier till.
Nej.
Och lösningen hade ju inte varit att vi förbjuder barnen att
vara i skolan.
Ja, alltså utan det är snarare hur diskuterar vi de här sakerna. Och jag tror vi är egentligen rätt dåliga på, för det här handlar ju om mobbing och den typen av diskussioner. Och jag tror vi är ganska dåliga faktiskt på det där.
Det tror jag med.
Fast vi borde ha väldigt mycket kunskaper om det.
Exakt. Och någonstans tänker jag att det här behöver inte vara något internetgeni för att ha den diskussionen, utan det handlar om att liksom prata om allmänna värderingar överhuvudtaget. Och då behöver man dels, för att bli konkret med de här utmaningarna, dels behöver man liksom diskutera varför finns de? Vad är grejen med dem? Vad är det som gör dem roliga? Vad är det som är eventuella nackdelar med dem? Man behöver prata med sig, hur gör man om, eller så här, har man rätt att inte göra om man blir taggad? Har man rätt att inte göra även om man får de här 20 likesen som man skulle ha fått? Har man rätt att dra sig ur längs med vägen? Och en tredje och kanske mindre lätt identifierade grejer är så här, om man gärna vill göra den utmaningen men aldrig blir taggad. Har man rätt att göra den ändå?
Men tänk vad
sådana grejer är liksom, så här, hur kan man komma runt kring det? Det blir liksom folk, Ice Bucket Challenge blev kvar lite längre bland liksom mina elever och i deras nätverk mer än vad det fanns liksom i resten av världen någonstans. Och det är väl bara där. Men efter ett tag så utvecklades det så här, jag taggar alla som vill.
Ja.
Och det är ju briljant.
Ja, men det är ju mycket jag tänker ju att alla skulle ha det där självförtroendet som min, eller självkänslan som min äldste son har. Han taggar ju sig själv. Och så gjorde han det, och så var det bra. Men jag tänker att det är ju väldigt ovanligt att kunna känna att ja, men då taggar jag väl mig själv då, om ingen taggar mig.
Precis. Och det måste vara okej. Och man behöver någonstans, om man kan få eleverna att gemensamt som grupp komma fram till det, så har de också gett varandra tillstånd att göra det. Ja. Och även om deras nätverk på internet är naturligtvis större än sin klass, så är det fortfarande så att har man den diskussionen med några andra som finns i ens vardag, så har man någonstans börjat sätta en ingång för att ha en bättre kultur överhuvudtaget. Det är en bra grej. Och du Karin, med det sagt så är det dags att gå över till dagens tema.
Hörru du Jakob, jag tänkte vi ska prata tema. Vi ska prata om förväntningar.
Japp. Alltså förväntningar är ganska intressant. Man har ju pratat ganska länge att en av de mest effektiva grejerna som finns är höga positiva förväntningar. Men vad är det egentligen? Det känns som att det är folk som tror att de vet vad det är, men de har egentligen ingen aning.
Ofta blir man ju faktiskt dissad när man säger att jag har höga förväntningar. Så att liksom, är du flummigt? Det brukar man få höra. Man brukar få höra att det är floskeller och att det är bara trams.
Alltså, man kan också höra att det är, så här, att det är massa skit. Förlåt, nu avbröt jag det.
Nej, fortsätt.
Nej, men man kan också få höra ibland att det är liksom synonymt med så här, vi ska skärpa kraven och vi ska ordning och reda och vi ska liksom så här, det ska vara lite stränga liksom, så då är det liksom höga positiva förväntningar, så det är den grejen, det är så här, nej nu ska vi liksom, jag låser dörren när lektionen börjar. Det kan vara en konkret idé av så här, men jag har höga positiva förväntningar.
Du kommer i tid. Ja, och jag tänker ju så där, en av de mest det finns ju en sån här, det finns en fin, jag mötte en sån här engelsk head teacher, alltså rektor, som satt i sin, du vet, tweedkavaj med armbågslappar.
Jag ser precis framför mig.
Ja, och var så där fin, och så sa han på den här, vi har slutat med disciplinära åtgärder på den här skolan. Jaha, sa jag. Men det kan ju, vad har du slutat med? Jag tänkte, det stämde ju inte alls ihop med min fördom om engelsk skola.
Nej.
Men du sa, nej men vi förväntar oss att här bråkar de inte. Nej. Och då gör de inte det. Nej.
Okay.
För att det gör man bara inte.
Det är ju lite undan då.
Ja, och det roliga var ju att det hade minskat, men de hade gjort ett aktivt arbete med liksom attityden kring både elever men framförallt lärare, hur att de liksom inte förväntar, alltså att nu ska vi inte ha något bråk här. Det är liksom inte den ingången vi har i saker och ting. Man förväntar sig inte, man förutsätter inte att det kommer att bli bråk i saker och ting.
Det är den som stod grej. Det är den som otroligt stod grej, och där måste man vara självkritisk och tänka att säga, när man är på topp som lärare någonstans, så är man bra på det. Men har man svackor, och alla människor har svackor, men när man har en svackor då blir man ju så mycket sämre på att spela med förväntningar. Alltså, ja. Har man haft ett par dåliga dagar, har haft några dåliga lektioner med en elevgrupp eller så, man kommer ju in och blir förvånad när det går bra.
Ja.
Och då har man ju verkligen inte varit någon faktor i att göra den lektionen bra. Alltså om man ska vara riktigt krass, det händer mig ofta, så jag talar enbart om mig själv. Då har jag ju inte gjort någonting för att göra den lektionen bra. Om jag går därifrån och säger, aha, det gick ju bra. Ja, då var det deras förtjänst.
Ja, jo, men lite så. Och ofta är det ju så där att man faktiskt gör så. Om man har en elevgrupp som man förväntar sig att de kommer ändå, och det här kommer ändå skita sig, då kan man vara ganska säker på att det kommer att skita sig. Mm. Eller de kan ju fan ingenting nu för tiden. Eller den här gruppen är så himla bråkiga. Då kommer de att bråka.
Precis, och då har jag lärt mig av min egen erfarenhet. Alltså, så här, min erfarenhet av det är att det bästa första steget för att alltså vända elevgrupper och så, det är att liksom börja tro på att de gör saker bra. Att behandla dem som att de kan hantera saker.
Mm.
Alltså lagom mycket, man ska inte lägga mer ansvar än vad de verkligen kan hantera. Men om man liksom ger dem lite mer utrymme än vad de själva tror att de klarar av.
Mm.
Och sen man där och styr upp en sekund efter att det går fel. Men liksom man låter dem hållas ända fram till dess. Det i sig är väldigt utvecklande.
Ja,
och det tänker jag är höga positiva förändringar.
Ja, och att istället för att bli frustrerad och att bli frustrerad och arg, att vi måste hjälpa varandra och säga, nu har du knäppt klart. Mm. Den här gruppen får du inte prata skit om, för det är så lätt att det blir stökklassen. Jag tror att varenda elev som har någon gång vet vilken, det är den stökiga eleven, eller det är stökklassen, eller det är den bråkiga klassen, eller det är de bråkiga eleverna, och jag har blivit den bråkige, och så förväntas man vara bråkig, och då blir man liksom bråkig i förväntningen, och det har ju ingenting med krav och ordning och reda på att göra, utan det är en förväntning att man ska, och då man lever upp till den förväntningen man får på sig på något sätt.
Precis.
Och det är som att någon, att, och när man då får som lärare får sin bekräftelse, alltså den här förväntningen uppfylld, så blir man på något sätt nöjd, vilket gör att det är så viktigt för oss att faktiskt jobba aktivt med att vända den här och tro på de här eleverna. Och det är skitsvårt, för att vi sitter ofta i möten när det har skitit sig.
Ja, precis.
Och då sitter vi, och framförallt på gymnasieskolan, när vi sitter då i så här krismöten i den här krisklassen, och så ska vi prata om problemen. Och så är det så fruktansvärt svårt då att komma in och prata om det som faktiskt fungerar i gruppen. Och sen säga, hur kan vi liksom odla det som funkar, och hur kan vi liksom med positiv förstärkning, det är ju vanlig jävla psykologi, få det att funka. Istället blir det att man sitter på ett möte och säger, åh, det funkar inte och alla är så kass.
Nej. Vet du, det hänger lite upp. Innan vi började spela in så googlade du fram liksom, vad är definitionen av förväntningar, och vad är förväntning, eller vad är definitionen av krav, eller hur?
Mm, mm.
Apropå så här, men det går dåligt om så, eller man har mäter om problemet och så. Definitionen av förväntan är att det är en viss hopp om ett viss utveckling.
Ja.
Och någonstans under det blir det att så här, har man ett möte om krisen och problemet och så, och man bara pratar om det, så hoppas man ju någonstans att det ska gå dåligt.
Ja, men precis. Eller i alla fall att man har en förväntan att det ska gå dåligt. Man hoppas på att det
faktiskt... Ja, men det är en förväntan. Ja. En hopp om viss utveckling. Ja. Hoppas man någonstans utan att man vill. Så jag säger man bara, nu hoppas jag att det ska gå dåligt igen.
Ja, undermedvetet är det ju så. Och medan ett krav är ett oeftergivligt, står det. Oeftergivligt önskemål. Som ofta ställs som villkor för att utföra eller godta något.
Det blir väldigt så här...
Ja, men om du suger på den, det är en väldigt, väldigt skillnad. Och ofta när man pratar i skolan så sätter man likhetstecken mellan de två. Det finns liksom inte.
Nej.
För att ett krav, det är liksom, för att vistas i mitt klassrum har jag de här kraven. Och ingen har mått dåligt av de här kraven.
Istället du ska ha med dig penna och sudd.
Ja, i den här, men istället för att säga, i den här klassrummet så förväntar jag mig att alla har penna och sudd med sig. Jag vet att ni klarar av det, och jag förväntar mig att ni har det. Det är två olika, för att det blir liksom, glömmer jag det då går det att åtgärda i förväntansdelen, medan i kravdelen då ska jag liksom få någon konsekvens. Är du med? Om jag inte uppfyller alla krav på bilprovningen så går jag inte igenom. Jag vet inte.
Nej, men, ja, precis. Och grejen med krav är att man lägger, så man inte kan göra några eftergifter och så det drar man alla över en kam. Och man säger nej, alla måste ha det. Även de som kanske inte kan lösa det. Och dels också någonstans så blir det att man lägger ansvaret på hos eleverna. Jag kräver att du kommer i tid. Jag kräver att du är med penna och sudd. Det är ditt problem. Mm. Medan jag förväntar av det. Det är fortfarande ditt ansvar. Men någonstans skiter det sig så kan vi lösa det ihop.
Mm.
Medan om jag hjälper dig att nå upp till mina krav så blir det ju någonstans att jag gör jobbet. Och alltså, det blir inte bra.
Nej, och, men jag tror att man behöver diskutera det här. För skillnaden är stor. För att man kan ha krav och ändå skitförväntningar. I min klassrum. Jag har vissa krav i mitt klassrum. Man ska komma i tid, man ska ha med sig böcker, man ska ha gjort läxan.
Mm.
Men det är ju ändå ingen jävel som gör det ändå.
Nej, precis.
Är du med?
Mm.
Då har du någonstans, jag har vissa förväntningar. Då kan du inte säga det, men det är ändå ingen jävel som gör det ändå.
Nej, just det, precis. Jag förstår exakt. Det är olika.
Du har inga förväntningar att någon ska uppfylla kraven. Men en förväntan måste du ju hela tiden ha.
Precis. Om man kommer in med det mer eller mindre reflekterat. Och någonstans tror jag att de flesta som de flesta lärarna som gör fel i det tror jag har. Jag tror att de flesta har oreflekterade förväntningar. Där man liksom bara går på magkänslan. Man låter sig anpassa sig. Eller så här, man hör kollegor som har haft dem tidigare eller som har dem i andra lektioner färgas av hur de är. Jag menar, man möter massa elever, men det behöver inte bara vara så Eva som var här förra veckan som kanske har 400 elever, utan det kan ju vara liksom personer som oss som har betydligt färre.
Mm.
Men det är fortfarande så att jag jobbar nära 62 elever.
Mm.
Men det är fortfarande så att man påverkas av historier man hör från sina kollegor, eller liksom bara hur är dagsformen, eller hur är det här, eller hur är det just nu. Eller bara de här eleverna som jag träffar ibland på skolgården och så. Det är klart att man hela tiden bygger sig en väldigt, väldigt ytlig förståelse av hur de är.
Mm.
Och det sätter ju förväntningar som man kan vara medveten om eller inte. Och så länge man, jag vill tro gott om folk, jag vill tro att de flesta som sätter sig nu tänker nej, nu ska jag ha ett medvetet förhållningssätt om det här.
Mm.
Då väljer man en lite positivare förväntan än vad man hade gjort kanske annars.
Mm.
Det finns ju folk som alltså oreflekterat är bara nej, de här eleverna är skit.
Mm.
Det finns elever som till och med medvetet tar den inställningen någonstans.
Men jag tänker bara en sån här enkel sak som de gjorde när vi, jag berättade om den här stökklassen som jag gick i när jag var 11 år.
Mm.
Och när vi skulle börja sjuan, då gjorde man något sådär fruktansvärt briljant. Det var väl det enda den skolan, ja, förlåt. Men det var, man gjorde en väldigt briljant sak. Vi gick i 6A, men vi blev 7B. Så alla förväntningar om, alltså det som skulle bli 6A. 7A, det blev ju våran parallellklass, blev ju 7A. Och det var de som fick våra skitförväntningar, medan vi fick de bra förväntningarna. Och eftersom de inte hade, skulle uppleva dem, och de visste ju inte det. Så de var ju inte någon stöknissar. Och det
var det exakt ganska, som en elevgrupp? Bara
ja, man bytte bara bokstäverna. Och det gjorde ju att vi fick en förväntning att vara den snälla klassen, medan de fick förväntan att vara den dumma klassen. Men eftersom de inte var den dumma klassen, och eftersom de inte visste om det att det var så, så blev det bara bra. Och det, jag kan säga att det var ju inte, löste sig inte allt, men det blev väldigt mycket lugnare.
Mm.
För att det var ingen förväntan på att vi skulle vara dumma.
Nej.
Och det
är ju hemskt, för egentligen alltså den stora åtgärden där handlar ju om att liksom åtgärda lärarnas förutfattade meningar.
Ja. Men jag tänker ju att vi pratar om det.
Det är ju superprofessionellt.
Ja, men samtidigt så är det ju det som är den stora debatten kring lärarna. Alltså det här att man inte respekterar läraryrket och att man tycker att lärare är dumma, lata och gnälliga. Den här diskussionen har vi ju haft i 100 år. Och det är ju också att ha låga förväntningar på lärare. Och har man liksom förväntan att alla lärare är kass, då kommer de inte att bli särskilt bra.
Nej.
För då ställer man krav på lärarna som inte är realistiska. Man ställer liksom man har liksom en annan idé. Man tror inte att någon kommer att klara sitt jobb, och då blir det uppförsbacke redan från början, för då jobbar vi inte ihop.
Det blir självuppfyllande profetior på något sätt.
Ja.
Och så blir det med elever också. Och det är därför som man måste kunna ta den diskussionen, och vi måste stoppa liksom någonstans personer som ja, men så här, hur har man den diskussionen med sina kollegor? Hur har man diskussioner med sina kollegor att säga, du ursäkta den här grejen som jag hörde dig säga på fikarummet, det tycker inte jag är schysst.
Eller liksom, men den är jättesvår. För att saken är ju den att vi håller ju med, samtidigt som vi hamnar i, för vi behöver ju prata av oss också.
Men där behöver man vara, jag tror man behöver göra det på jätteprofessionellt sätt.
Mm.
Med vissa få personer, inte i allmänhet, inte i grupp, inte, inte i, man ska inte göra det i skrift, vilket liksom folk har en tendens att göra någonstans. Man får vara superförsiktig med att liksom hur man uttrycker sånt, och man måste tänka att det här är nu, och sen släpper jag det och går vidare. Man kan inte bestämma sig för att liksom Karin är en idiot, utan man får tänka så här, Karin är idiot, okej, nu. Så kommer jag släppa det och skaka huvudet och gå vidare.
Ja.
För jag tror det är det som är faran, när man fastnar i sånt.
Ja, och samtidigt så är det ju så viktigt att om lärarna, eleverna känner att lärarna tror på dem, då kommer de också prestera. Samtidigt som jag känner ju att jag känner ju själv att jag faller i den där hela tiden. Och jag tänker ju på ett sätt det här som andra yrkeskategorier har, som handlar om handledning.
Handledning?
Ja, alltså alla psykologer och kuratorer och socialarbetare och mycket sådana som har med mycket människor att göra, de har handledning i just man kan ju få handledning i olika saker, men jag vet att eftersom min man är socionom och jobbar med många psykiskt sjuka människor, de kan ju få i just deras attityder handledning i, hur gör ni nu? Mm. Apropå att prata med kollegor, och då har man ju en professionell liksom handledare. Så här kan ni inte prata, ni behöver prata så här om det här fallet, och vad händer om du tänker så här istället? Och någonstans så tänker man ju att det här kollegiala lärandet ska handla om det. Mm. Men när det handlar om attityder och klasskonferenser och den typen av, jag tror det är lättare för er som jobbar längre ner i åldrarna. För oss så hamnar vi ju, när vi har en klasskonferens, då har vi en gång i månaden. Och då pratar vi om alla klasser och så har vi 20 minuter.
Ja, precis. Alltså, det är lättare att jobba i team runt det. Så tror jag absolut att det är.
Det, ja, på ett sätt.
Det tror jag, ja, men jag tror verkligen att det är det. Det är ungefär som att här, många av styrkorna i förskolan kommer och man jobbar så tätt in på varandra. Mm. De har ofta jobbat 3 eller 4 vuxna tillsammans. Och liksom där man har samma lilla barngrupp där man har samma, inte så lilla längre. Men när man har samma barngrupp där man liksom så jobbar runt det. Jag tror att en stor del av det som finns att lära ur det professionella är just det. Att man är några som delar ansvar för samma elever. Och det är en rimlig grupp liksom.
Samtidigt som jag kom på en sak.
Ja.
Och det är ju det som vi pratar mycket om. Att det är också förväntningar. Det här med genusdiskussionen. Alltså det här att pojkar är sån här och flickor är såna här.
Ja.
Och det är också en förväntning. Att istället för att vi har goda förväntningar att alla kan pärla om de vill.
Precis, precis. Eller bara liksom hur är det, alltså, bråkiga killar och tjejer är. Kontra vad som tillåts vara och inte. Och tillsägelser och sådana grejer. Ja. Det där är,
men det har också med förväntningar att göra och inte med krav att göra. Så att jag tror att vi måste liksom, jag tror att vi blandar ihop de där grejerna och så tänker vi att ordning och reda och krav är bra, för att ingen har mått dåligt mot krav. Men det handlar inte om det när OECD eller någon sån här utredare pratar, utan det handlar om att ha positiva, starka förväntningar och tro på att de här eleverna och de här ungdomarna vi har i det här landet som faktiskt är sjukt bra, att de ska bli så bra som det bara går.
Mm. Och det inte är ett omöjligt uppdrag.
Nej, det är det inte. Men vi har ju skitbra elever.
Precis, exakt. Och jag tror att vi rundar av det samtalet där.
Det gör vi.
Och så lämnar vi över till en av de skitbra eleverna.
Mm. Hej då!
Ciao, ciao! Elevkrönika.
Elevkrönika. Hej, jag heter Maja Lund. Är 12 år. Och går i sexan. Vi pratar i skolan idag om att de kommer ändra så att det blir högre åldersgräns på sociala medier. Om det handlar om mobbing så har det inget med ålder att göra. Det handlar om vad man är för person. Många yngre beter sig schysst på nätet. Ibland till och med bättre än vuxna. För unga är mer vana. Det där med att man ska fråga sina föräldrar först. Jag är ju redan alla. Och förresten, borde väl föräldrarna veta vad deras barn gör på nätet. Många har sina föräldrar på Insta och Facebook och sånt. Så att de har koll. Jag och mina kompisar måste alltid fråga våra föräldrar först innan vi skaffar konto. Lagen vill ju hjälpa oss unga så att det inte händer oss något. Eller att någon är taskig mot oss. De vill ju skydda våra uppgifter. Det är ju bra, men jag tycker att det skulle vara bättre om vi jobbade mer med sånt här i skolan. Hur man är säkrare på nätet. För hur bra är man egentligen i sociala medier när man är 16 år och inte fått pröva? Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.